Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Jag försatte hela min familj och två små barn. Liksom där man fick ringa skolan och säga, ni får vara lite försiktiga här nu och bla bla bla. Är det mod? Jag kanske trodde att det var att jag var modig, men det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att jobbet var allt, va?
Han är mer än någon annan synonym med den granskande journalistiken i Sverige. Karriären är över 45 år lång och de senaste dryga 30 har han gjort tunga undersökande så kallade grävjobb i SVT. Om klassklyftor, polisvåld, rasismen i valstugorna, manipulerade datummärkningar eller trafficking. Reportage som inte sällan skakat om och som belönats med priser. Janne Josefsson har vunnit Stora journalistpriset och Guldspaden flera gånger men också kritiserats för sina metoder. I den nygamla serien Josefsson återbesöker han fall han granskat tidigare och undersöker vad som hänt sedan dess. Men inte nog med det, han är också aktuell med Värvet avsnitt 367 som ges ut av Acast, produceras av Klara Åström och Månsson och mig som heter Kristoffer Triumf. Här är Janne Josefsson, varsågoda.
Jo, det är bra, jättebra. Herregud, att resa med tåg genom Sverige så här nu från Göteborg till Stockholm, alltså jag vet inte om jag har varit med om en sån här vår.
Är den fin?
Det är så otroligt vackert. Och på sjöarna ligger, den är helt bleken liksom, som vi säger på västkusten. Och till och med där jag vistas väldigt mycket på en liten ö som heter Åstol, vid det yttersta havsbandet i Bohuslän, där var det helt stilla i havet ända ut i Paternoster, och det tror jag aldrig jag har sett någonsin förut. Alltså det var synd att man inte har sin lilla snipa i sjön.
Var du framme med kameran då?
Nej, jag vet nästan inte hur man tar kort. Alltså. Nej, så är det.
Okej. Vad gör du utanför jobbet? Vad gör du när vi inte ser?
Ja, jag håller på att säga att jag gör inget annat än jobb. Men det gör jag. Jag promenerar. Jag försöker röra på mig rätt mycket.
Jag tänkte på det faktum att du ser ju nästan likadan ut. Jag har sett likadan ut i alla år.
Ja.
Möjligen med lite gråare skägg.
Ja, det har fått grått skägg. Nej, men det gör jag i alla fall och mår bra. Det. Kopplar jag av så gör jag god mat. Jag träffar kanske kompisar. Jag åker helst gärna ut till ön Åstol. Och där är det... Så jag ska inte säga att man är vän med alla, absolut inte, men alla känner alla, det går inte att gömma sig där. Om man skiljer sig där så vet de det samma stund man har bestämt sig, och de vet redan.
Kanske
om
lite
man har,
innan.
Om man har, ja, kanske lite innan. Och när man, innan, om man har en ny kvinna, innan hon är liksom på ön, och hon kliver på färjan i Rönning, så vet de det. Och, men där, det är liksom min... Ja, vad ska jag säga? Min trygghet. Jag kan gå omkring där och det kan ta ett par timmar. Det är kanske bara 300-400 meter till affären. Men det är liksom, jag snackar och pratar. Och jag älskar den. Där vill jag aldrig lämna.
Nej. Men det här med ditt mat, lagningsintresse har ju återkommit. Vad lagar du för mat?
Jag lagar all slags mat nu i helgen. Köpte jag för första gången sedan kanske 20 år sedan. För min dåvarande fru och jag gillade lamm. Men jag köpte en lammstek och gjorde till min son och hans kompis. Och de älskade det. Och de gillar att laga mat också. Min mellanson har ju varit kock i många år. Han är konstnär, men det kan man ju inte leva på. Men och min pappa var ju kock. Och lagade alltid mat hemma. Mamma lagade aldrig mat.
Okay.
Och det var väldigt ovanligt på den tiden att en man stod i köket. Men det var hans sätt att koppla av. Och det är mitt sätt att koppla av. Så jag lagar, men det är klart jag lagar ju, det är väldigt mycket, jag älskar ju skaldjur och fisk och sånt naturligtvis.
Mm. Så du går mycket i saluhallarna på...
När
du...
Nej, det ska jag inte säga. Att numera gör jag. Jag bor, jag kan inte säga var jag bor tyvärr, men jag bor på ett ställe där det finns väldigt bra fiskaffär.
Ja, okej. Okay. Cool. I den mån du har en dialekt, för det har du ju, du pratar ju göteborgska ändå, ja. Men tror du att du har glidit i din dialekt med åldern?
Jag kommer ihåg när jag började på radion i Stockholm som praktikant år 1975 från Journalisthögskolan då i Göteborg. Och då hade vi en veckas utbildning och bland annat hade vi en talpedagog, en kvinna som också hade kungen som talpedagog för övrigt. Och så hörde hon...
Ja, kungen kanske hade henne som talpedagog, gissar jag.
Ja, kungen hade... Ja, hon hade inte kungen som talpedagog. Men i alla fall så ska jag läsa en text. Och så var hon tyst och så. Det var en bra röst. Men väldigt låga ö, sa hon. Och det var det här göteborgska, du vet, rörelseö. Jag fattar överhuvudtaget inte vad hon menar. Och det är klart att jag, det fanns ju en vilja då lite grann också att man skulle prata rikssvenska i radion. Och så det påverkades ju nog av. Men jag bodde ju inte så länge fast i Stockholm och flyttade tillbaka till Göteborg. Och jag kanske pratar mer göteborgska idag än vad jag gjorde tidigare, jag vet inte. Men det är klart, det göteborgska idiomet finns kvar där.
Mm. Men det finns ingen så här, det finns ingen arbetarklass göteborgska som du har jobbat bort, så att säga?
Nej, jag vet inte, jobbat bort. Jo, det kan man kanske, eller jag har inte medvetet jobbat bort det, men det är klart att man jobbar i det här yrket så kan man ju kanske inte. Jag gillar ju det här urgöteborgska, det finns ju inte riktigt kvar på samma sätt som förr. Men det är ju inte så att jag vill prata så kanske.
Nej.
Så jag har väl kanske velat ha ett mer, vad man säger, förfinat språk kanske. Jag vet inte.
Kan du prata rikssvenska om jag ber dig?
Helt rikssvenska. Nej, jo, det kan jag nog, men det, jag pratar som jag pratar, jag kan inte göra det.
Okej, fair enough. Jag tänker att vi inte ska gräva allt för mycket i ditt förflutna. Och min kollega Martin Wiklin gjorde ett bra jobb med dig senast.
Ja.
Men jag undrar vad du tänker att du har ärvt av dina föräldrar?
Ja, pappa har ju ärvt det här då, matlagningen.
Vad var hans paradrätt?
Ja, det var nog räkor och vitt vin. Och räkor, det bara skalar man ju. Men han gjorde också havskräftor, mycket sådana här grejer som jag har fått med mig. Annars så påminner jag inte om honom.
Han var lite inbunden, eller?
Ja, han hörde dåligt också. Och han tog inte så mycket initiativ. Mamma liknar jag mycket mera. Och så det är klart att det har påverkat mig. Självklart har det gjort det. Och som jag sa, hon pushade mig. Alltså hon blev så jävla glad. Och jag blev också glad när jag kom in på journalisterskolan. Då, och så där. Det blev, sen finns det ju historia om min mamma som jag inte har rätt ut riktigt. Vilka, det dyker ju upp barn som lämnas 3 dygn gamla till Vidkärs barnhem och grejer. Och när jag försökte reda ut det så var hon så pass dålig. Hon dog när hon var 85. Hon var väl senildement i slutet. Och då hade jag fått reda på just att det dök upp en, det ringer upp en person till mig bara liksom och säger att jag är din bror och sådär. Och det var han också. Jag trodde inte på det först, men det var han. Och det var han som blev bortadopterad. Och då skrattade hon bara, mamma och sådär. Så att jag ville ju verkligen. Men jag tror den drivkraften kommer väldigt mycket från henne. Absolut. Mm.
Och det här hemlighetsfulla då, som hon hade. Har du det också, undrar?
Nej. Alltså hon skrev ju en bok för han som jag, min syster som också är död nu och min halvbror är död och sådär, så jag får inte tag i de papperna. Mamma ville jag skulle skriva en bok, jag var inte intresserad av det riktigt då, men jag läste ju delar av den. Och det är ju, de köpte ju en taxichaufför i Göteborg som tog på sig faderskapet av min mamma, men egentligen är det ju någon högt uppsatt person i någon, på något ställe i Värmland.
Okay.
Och jag försökte reda ut, inte för att liksom ställa någon till svars eller någonting, den personen lever ju inte heller eller någon annan, men jag skulle vilja veta min mammas historia. Men jag inser också att den dag jag bestämmer mig för att ta reda på det, så då fastnar jag ju det naturligtvis. Jag har fått förfrågningar från flera olika håll och skriva en bok om det där, men jag har inte velat göra det för att jag har mer att göra som jag håller på med nu med andra historier.
Jag förstår. Men jag är ändå lite nyfiken på din pappa. Han var ändå på sjön. Det låter ju spännande.
Ja, det är inte säkert länge, men han var ju på Gripson där en tid.
Och sen så jobbade han på Volvo då?
Så hamnade han på Volvo där, ja. Och absolut, jag kommer ihåg när farsan fyllde 50, då kom jobbarkompisarna. För första gången fick jag se dem. Och 50 brännår, jag menar, jag är ju fan 67 nu i år. Pappa dog i lungcancer, 73 år gammal. Så att när han var väldigt snäll, otroligt snäll människa, brusade aldrig upp och sånt.
Vad brann han för? Förutom matlagningen?
Jag vet inte. Det är väl det där att för att köra bil. Han tog ju körkort. Det var ju så man fick det. Alltså, folkhemmet hade ju sina stora brister, men det var ju en modell som ändå också levererade väldigt konkreta grejer. Fräsch lägenhet, varmvatten, semester en vecka, sen två veckor, sen tre veckor. Och sen kunde vi hyra en sommarstuga och sånt där. Så att, han brann inte som person. Nej. Mamma brann ju mer för, jag vet inte riktigt, hon var oerhört beläst och som sagt var... Men det är klart att alla påverkas av sin barndom, mer eller mindre. Hon hade ju själv inget eget hem, och hon bodde ju på fosterhem och blev utnyttjad, har hon berättat för mig. Men därför blev hemmet så centralt. Det skulle vara prydnadsgrejer. Och pappa var ju den som gjorde att hon kunde få ihop ett hem. Nej, men det så hon var väldigt... Jag är inte sån riktigt alls. Det har jag inte tagit över. Men...
Att hemmet ska vara en borg, så att säga.
Nej. Inte alls. Men jag förstår ju henne, som inte själv har haft ett hem. Så. Mm. Men hon hade ju... Alltså, det var ju de här hemligheterna som jag kände. Jag skulle vilja ha reda på det mera. Vad fan har du varit utsatt för? Vem var det riktiga pappa? Såna här grejer. Och jag räddade aldrig ut det. Och det. Jag vet inte om det går i efterhand när man väl köper en annan person som tar på sig faderskapet. Jag vet inte om det går att ta reda på det då. Jag vet inte. Men vi får se. Mm.
Kommer du ihåg första gången du fick ut ett jobb liksom?
Ja, alltså det första jag gör är ju radions samhällsredaktion här. De gör ju Tidsspegeln, Familjespegeln, och så var det nystartade programmet Öppen kanal, som var helt nydanande, med telefoner och sånt där också. Och jag gör något program om gymnastikundervisning på Lidingö som jag inte kommer särskilt väl, men jag vet att det var det första. Och sen, jag gjorde det.
Hade du en kritisk vinkel redan då?
Ja, det måste jag ha varit. För jag har inte gjort något annat än kritiska reportage. Men annars var det ju... jag kommer inte ihåg alla reportage jag har gjort. Det var rätt mycket utomlands. Det fanns så mycket pengar. Jag och Lisa Söderberg var i Colombia ett par gånger och gjorde en svenska företag. Blågul ansiktet. Och det var kanonmaterial vi fick fram, alltså otroligt. Och de hade till och med se till att fängsla till fackföreningsledare på LM Ericsson, som det hette på den tiden. Och det var väl kanske sen, men sen hoppade jag av Riksradion och gick till Lokalradion för att jag längtade tillbaka till Västsverige. Och det var jättekul. Jag och Lasse Brandeby jobbade på 80-talet. Sen slutade jag på Lokalradion efter 5-6 år och började göra tv. Också för att det fick större genomslag att göra tv-program, samhällsprogram i tv, än i P1. Det kanske inte är så länge. Jo, det är det fortfarande. Men så var resan. Mm.
Och det var liksom, det var viktigt för dig redan då, eller kanske mer då än nu, att du skulle nå ut, så att säga.
Ja, men ibland känner man väl att när man gjorde någonting och att det inte riktigt nådde ut. Men eftersom jag började på Lokalradion, och det var ju Lokalradions inte start, 81 började jag. Och det var i Borås som tillhörde Radio Göteborg på den tiden, heter Radio Sjuhärad. Och Lasse kom som praktikant. Men det var jättekul att komma till Lokalradion, alltså, för man kom nära folk. Men sen... Och vi gjorde ju helt galna mellan 22 och 24 gjorde vi efter timmen på torsdagkvällar, och Lennart Persson var vår flygande reporter som knackade på dörrarna till de nolltaxerade i Göteborg och Västsverige. Allt var möjligt. Vi ville att allt skulle vara möjligt, och det blev möjligt. Vi satt i en liten radiostudio på gågatan i Borås, men vi kan ju nå vad som helst, vi kan ringa vem som helst, vi kan ut med bil och kör, och fattiga och rika och allt möjligt sånt där. Det var en jätterolig tid, just för att det var både, folk skulle både skratta och gråta. Och vi var väldigt olika, vi var genuint älskade varandra, jag och Lasse Brandeby. Men vi var ju väldigt olika. Jag var liksom en orädd reporter, samhällsreporter. Han var ju inte särskilt bra journalist. Nej. Men han var en gudabenådad komiker.
Ja, så att
det, han liksom fick ihop det där. Mm. Så det kan jag sakna ibland. Ibland när man, framförallt när man har jobbat med Uppdrag granskning, som jag också älskar, det är ju journalistikens Rolls Royce. Men man får ju inte från hela registret. Folk, det är ju en fördel för mig. Jag ska inte säga att andra programledare är glada när kameran går och ser något svin bakom kameran. Så är det ju inte. Men jag är ju sedd som en arg mörvel framför kameran. Därför blir de så överraskade att, och vad trevlig han var, och vad trevlig då. Det trodde vi inte, det hade vi ingen aning om. Och då kan jag känna då när Lasse och jag jobbade att man kunde få fram... media... Ja, reducerar ju människan till en del bara. Och man visar inte upp det. Jag kan ju inte visa upp den här glada gamängen som är social och festprisen i Uppdrag granskning. Det går ju inte, va? Och det där gör ju också att... Och samma, nu när jag reflekterar över vad jag gör och vad jag har gjort genom åren, så är klart att granska människor, då reducerar man ju människan till något hemskt den har gjort kanske. Och då blir det hela bilden av den människan. Mm. Vilket är många gånger väldigt orättvist. Men ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Nästan naiv fråga, men vad har det givit dig, Uppdrag granskning?
En plattform naturligtvis att både göra egna reportage och presentera andras reportage. Ibland får jag ju oförtjänt beröm för sånt som jag egentligen inte har gjort. Och ibland får jag ju ibland kommer det ju fram folk och tacka för grejer som har gått i Kalla fakta. Och är förbannade, vad det är som kan vara förbannade. Och säger, det är ju inte jag som, det är ju inte ens Uppdrag granskning. Det spelar ingen roll, det är ju en jävel, säger de liksom. Så att det har ju varit det. Sen är det ju det naturligtvis att jag förknippas med det så mycket. Jag la av i något tillfälle det var väl då när jag gjorde Josefsson 2006 eller något sånt där, tror jag. Och det var det var något tillfälle jag skulle bara låna en toalett i Nordstan på något konditori där, frågade någon kille i kassan, kan jag få låna toaletten? Och sådär. Och jag kliver in där och då hör jag hur de bara skriker åt varandra. Såg du vem det var? Nej, det är ju han. Jag tror de till och med så det är han på Kalla fakta. De kunde framtala reda på att det var Uppdrag granskning. Och liksom och anklagar, har du Berit, har du städat toaletterna? Fattar du inte vem det är som är där inne och pinkar sig? Och jag tänker, hur fan ska jag klara det? Hur ska jag kunna komma ut? Jag kommer ut, där står de på rad och ler 7-8 personer liksom. Och han som släppte in mig, han sa, har du kamerorna med? Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Jag skulle ha sagt, ja, verkligen, det har jag alltid. Och det var en jävla tur jag hade det. Eller något sånt där. Men alltså, då tänkte jag så här, om folk tror att jag är ute och rensar eller bevakar toaletterna på konditorier på helgerna, så får man lägga av sig. Jag kände, jag blev liksom, folk blir skraja så fort jag kommer in i en vanlig liten pressbyråkiosk. Jag tror de jag är där för att granska och så där. Och det har ju blivit bara mer och mer av det där. Men jag man lär sig leva med det. Och de flesta är ju hyggliga och sånt där.
Mm.
Men klart, jag har personifierat det väldigt mycket.
Jag tänker, alltså, så här, när du pratar om ditt yrke och så tänker jag att du har så gott självförtroende på något sätt.
Mm.
Har du alltid varit så?
Ja, sen om det är... Vad är det man skiljer på självförtroende och självinsikt? Det kanske är
självkänsla.
Självkänsla, ja just det. Självkänsla.
Självkänslan.
Vad är det? Självkänslan kan ju vara, det säger ju så, men självförtroendet kan ju vara bedrägligt. Det kan ju vara liksom, det kan ju vara någon jävla livslugn man har. Man tror att man är så jävla bra på både det ena och det andra. Man kanske inte är det. Men det skapar ju ändå... Alltså man kan försätta berg på grund av att man har en självförtroende.
Mm.
Självkänslan, det är ju mer liksom, vem är du egentligen? Vad gör du här egentligen? Du vill vara någon jävla vit riddare på en hög häst som ska skipa rättvisa. Är det verkligen det som driver dig? Eller är det andra saker? Mer grumliga motiv, kanske mer primitiva motiv. Det där vet inte jag. Jag har ju inte gått, jag gick ju i terapi efter en rätt tuff skilsmässa för ett antal år sedan. 7-8 år sedan är det väl. Där fick jag en viss insikt, men inte särskilt mycket ändå kanske. Just för att kanske klara skilsmässan. Men jag vet inte riktigt. Självförtroende har jag, absolut. Mm. Det har jag.
Men är du värd att älskas även om du inte jobbar? Även om du inte presterar?
Herregud, det kan man väl inte värd att älskas?
Ja, men tycker du om dig själv när du inte jobbar?
Inte alltid, men jag är ingen elak person. Jag gör inte folk illa. Jag kan, så fall gör jag det utan att vara medveten om det. Att jag kanske, det är klart att jag har funnits en tid där jag har varit så jäkla fokuserad på jobbet. Att jag tar det här till exempel, och det har ju tilltagit, men de här riktigt allvarliga hoten jag hade tidigt 90-tal när vi gjorde om Hells Angels, och vi fick larma hela kåken där vi bodde liksom... överallt, i källar och fönster ut och allt möjligt sånt här. Och jag gjorde reportaget istället för att säga när jag lägger reportaget. Jag försatte hela min familj och två små barn liksom, där man fick ringa skolan och säga ni får vara lite försiktiga här nu och bla bla bla. Är det mod? Jag kanske trodde att det var att jag var modig, men det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att jobbet var allt, va? Och det är klart att vara gift med en person som varit så fixerad vid detta, det har ju inte varit lätt, kan jag tänka mig. Det vill säga frånvarande mentalt ibland. Mm. Inte enbart. Jag kan ju verkligen koppla av. Jag kan vara social. Och jag har haft det bra i mina förhållanden. Mm, absolut också. Och jag tror ingen av dem kan säga att jag har varit... Jag är alltså inte rädd för 5 år att dyka upp i någon MeToo-sammanhang eller sånt där. Det är jag inte. Så att, men inte kanske en perfekt person att vara gift med.
Jag vet att under en liten stund av ditt liv så trodde du att en av poliserna som var med när Osmo Vallo dog hade tagit livet av sig. Mm. Vad hade hänt med dig, tänker du, eller vad tror du hade hänt med dig ifall det faktiskt hade varit så att ett av dina... reportage hade renderat ett självmord.
Jag vet inte, jag menar, tänk, hyllas, vi fick stora journalistpriset för Osmo Wall och han kanske tar livet av sig, den här polismannen som jag hade med. Och fick att vara med i programmet. Han ställde upp och sa att han har fått blommor av andra poliser och sånt där. Och vi tog all heder och ära av honom. Men rätta, skulle jag vilja säga. Men, svaret på din fråga. Under en halvtimme där innan jag fick klart för mig att det här inte var sant. Jag blev uppringd av en person som sa att han hade tagit livet av sig den ene där. Så han, jag tänker tusen tankar. Jag tänker, herregud, tänk om han har gjort det. Oj, 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 oj. Alltså, vad ska han säga? Vad ska vi göra? Ska vi ångra att vi gjorde Osmo Wall? Ska jag ångra att jag fick honom att träda fram i tv-programmet? Och sånt där. Och så småningom fick jag ju reda på det. Och liksom att det inte var så. Det var någon som hade farit med osanning. Och det har hänt senare också. Det handlade om unga killar. Ett reportage som jag dessutom ångrar. Så det var en jävla tur att inte... Och de får ju illa mera... så här att de inte kunde gå till skolan och sånt där. Det var unga killar i Bergsjön i Göteborg som hade en gangsterledare, Dana Karl, som hjälte. Och då fick jag ett par samtal att de ligger i respiratorer, bägge de här killarna. De var bara 14-15 år på Sahlgrenska. Och det var också så här, det tog mig någon timme innan jag fick reda på att det var bara skitsnack och så där. Jag tror att det hade knäckt mig. Mm. Att det hade inte varit lätt att leva. Jag hade nog blivit kanske varit mera, nej, jag vet inte, men jag tror det hade, det att veta att det hade skördat liv, det vet jag fasen om jag hade klarat. Men det är ju inte helt osannolikt liksom. Jag har ju själv råkat ut för löpsedlar, vilket är väldigt nyttigt. Ett av dem som ledde till de jäkligaste var det var ett grävseminarium i Göteborg där jag var en late night show där jag hamnade i diskussion. Vi var inbjudna, Maria Sveland och jag, där jag tog upp om de värsta formerna av extrem feminism, det vill säga att män är djur och män är biologiska missfoster, är för mig fascism. Och det blev löpsedlar om gubbslem och det kom löpsedlar att Uppdrag granskning, redaktionen vände sig mot mig och sånt där. Och jag kom där, alltså det var ju man blev helt knäsvag alltså, just den där. Och sen kom ju Pascal Lido och någon mer och sa att ja, jag blev feminist på grund av Janne Josefsson och det var någon annan, vad heter hon, Ebba von Sydow sa det och så alltså, innan det kom, en vecka efter kom bandet ut, någon hade spelat in det. Det visade sig att jag hade inte gått till liksom överdrift på något sätt. Jag var inbjuden och var en debatt och sådär. Men det var ju de på redaktionen som sa, men jag sa ju inte det. Det spelar ingen roll vad du har sagt i en affär nu. Red ut den. Mm. Och när man på redaktionen får sådana som hoppar på en på det sättet, då känner man ju att det gungar verkligen under fötterna. Så att det är nyttigt, jag har varit med några gånger av det. Där ser man ju, alltså, löpsedlar var det väldigt mycket nu. Nu är det ju mer att man, det flashar i datorn och sånt där. Men liksom, och jag tycker ju att, jag ser ju inte den självkritiken alls ifrån de stora medierna. Ta de här fällningarna i MeToo, i kölvattnet av MeToo, som både Expressen och Aftonbladet råkat ut för. Det var ju grejer som inte stämde, man påstod om till exempel Benny Fredriksson som tog livet av sig. Och det gjordes också en film i SVT där som jag reagerade väldigt starkt mot, som bara gick, tror jag, 3-4 dagar innan han tog sitt liv. Men det är ingen självkritik. Mm. Och jag tror det är livsfarligt. Jag tror det är helt livsfarligt för journalistiken att man, och att de höga cheferna till och med säger jag vill inte svara på de frågorna. Själva skickar de ut unga reportrar, tjejer och killar som knackar dörr och med kamera och sånt där. Så att vi lever i en tid där i de mörkaste stunden kan jag säga att journalistiken, den fria oberoende journalistiken, den var kanske, och demokrati till och med kanske var 100 år.
Du, ska vi bara snabbt låta dig göra reklam för ditt nya program, Josefsson. Varför ska folk se på det?
Det innehåller en dramaturgi, just det här, vad hände sen? Och nu har jag inte gjort liksom highlights på det här sättet, utan jag har gjort uppföljning av program där det också kan finnas diskussion om gick jag för långt här när jag gjorde det här och hade jag verkligen rätt. Ett av de mest kritiserade program jag gjorde, eller som var väldigt hårt kritiserad, gick jag inte för långt, stämmer historien? Och ytterst svarade jag på frågor, liksom, sista programmet inte minst, om liksom, vad tänker du när personer du pratar med säger att de tänkte ta sitt liv? Vad har du för svar? Kan du se dig själv i spegeln och honom i ögonen efteråt? Och jag vet ju inte om... Jag tror att det kan bli spännande att se de här historierna och att reflektera över det här. Det är väl... Det är klart att ni ska se det här. Missa inte detta. Mm. Då har ni missat det mesta här i livet som är viktigt.
Vet du vad du ska göra efter det?
Nej, jag vet inte exakt. Men jag kan inte lägga av. Och det är väl ytterst det här. Vad fan ska jag göra? Jag kan inte sitta med glas vin och se över havet på Åstol, utan jag måste ju ha något vettigt för mig också. Jag tror inte jag kan koppla av om jag inte också gör någonting. Det är ju lite tragiskt kanske, men jag kan inte sluta. Så jag kommer att fortsätta på något sätt.
Får du det för SVT? Hur länge
sedan? Ja, nej, det får jag väl inte. Men de är i alla fall intresserade, har de sagt. Men det vet man ju aldrig vad det gäller SVT. Man kan inte lita på dem.
Vill du rekommendera något?
Slå upp kokboken och kolla hur man vitlöksmarinerade havskräfter. Jag vet att de är jättedyra om man bor i Stockholm. Men i Göteborg är de billiga. Så ta er till någon krog då i så fall i Göteborg när ni är där. Och ja, det kommer ni aldrig att ångra. Jag gjorde det vid något tillfälle när jag skulle bjuda några från Stockholm och hade satt in det i ugnen. Det ska inte vara särskilt länge. Och så sa jag, nu ska ni få något riktigt gott här. En bohuslänsk, riktig gourmetmat som jag älskar. Att jag hade köpt kräfterna av någon fiskare på ön och sånt där. Och då säger vederbörande, ja men det ska bli jättegott. Men bara det inte är vitlök. Och det osade vitlök liksom.
Nej då.
De intellektuellas ketchup som Tom Harlan brukar säga. Vitlök, ja.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Intervjua Thomas Müller. Mm. Han som jag hade framför mig med vapen. Han hälsängdes. Hälsa från mig. Han lär vara gift med en advokat numera.
Det står på internet att han antingen bor i Sydafrika eller Sverige.
Jag tror han bodde ju i Sydafrika ett tag, eller ett företag där. Men jag har hört att han inte har kvar det.
Okay.
Men han har nog stålar så det räcker.
Hur tycker du att det gick?
Ingen aning. Jag tycker det var spännande. Jag har ju hört talas om Värvet och hört några intervjuer. Och jag blev lite förvånad för jag fick fram en helt annan bild av en person. Så jag visste inte om det var du som var på Trump. Men... Nej, jag gillar din attityd och jag kommer lyssna en hel del framöver.
Ja, vad mysigt. Stort tack för att du tittar förbi. Okay.
Ja, Janne Josefsson, och om du ser tablå-tv sänds det mest självkritiska avsnittet av Josefsson imorgon tisdag 20.00 och finns givetvis på SVT Play också. Nästa vecka blir det ännu lite mer Göteborg i Värvet.
Det ett och ett halvt året utan gig så att säga, har gjort att då blir man, alltså man går ner i sån sparlåga, så jag har liksom varit som en amöba liksom. Jag har liksom inte rört mig.
Lasse Kronér är verkligen tillbaka i rampljuset efter ett tufft år med MeToo-anklagelser och frysbox på SVT, och han berättar allt. Missa inte det. Mail oss på varvet@triumf.se om det är något till dess. Tack för idag. Hej.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni min Astro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.